Atta unsar thu in himinam, vichnai namo thin, qui mai theudinasus thins, versai vilja thins, svi in himina jach anna erthai. Chleif unsarana sana sintinan, gif uns himadaga, jach afflet uns satis kulans siaima.
Känns språket igen? Förmodligen inte. Det vi hör är Fader vår på ett sedan många hundra år försvunnet germanskt språk, gotiska. Att vi överhuvudtaget känner till detta språk beror på att det finns en mer än 1000 år gammal gotisk bibelöversättning bevarad, Silverbibeln, skriven i Italien på 500-talet. Numera finns den i Uppsala. Vad var det då för ett folk som talade detta språk? Vilka var goterna? Under ett par århundraden efter Kristi födelse genomkorsar de stora delar av Europa och sprider skräck bland sina grannar. De strider mot Bysans och Rom, hunner och franker. På höjden av sin makt behärskar goterna stora landområden i Italien, Spanien och på Balkan. Ett par hundra år senare är de försvunna. Var goterna kom ifrån vet vi inte säkert. De kliver fram ur det förflutnas dunkel som så många andra folkstammar vid denna tid. Länge trodde man goternas urhem låg i Skandinavien. Deras egen historieskrivare Jordanes uppger att från ön Skansa har goterna utvandrat med sin kung Berig i 3 skepp. Kanske är Jordanes Skansa vårt Skandinavien. Länge trodde man att det var en ö i Östersjön. Moderna forskare har varit mer skeptiska. Det enda man vet är att goterna vid tiden för Kristi födelse uppehöll sig runt floden Weichsel söder om Östersjön, i dagens Polen. Lars Hermodsson, professor emeritus i tyska vid Uppsala universitet, vet mer om forskningsläget.
I det här sammanhanget intressant är undersökningar som arkeologer, framförallt polska arkeologer, har gjort under senare decennier. De har visat kring floden Weichsel de gamla bosättningsområden som goterna hade då vid tiden för Kristi födelse, och de kan också visa ungefär vid vilken tid goterna bröt upp därifrån och drog söderut. Men intressant i det här sammanhanget är att de inte hittat några speciella anknytningar till Sverige eller till Skandinavien överhuvudtaget, utan det verkar vara ett germanfolk som hörde till Mellaneuropa eller ja, Nordeuropa, men inte till Skandinavien. Utom med några undantag. Man har hittat vissa begränsade områden där det i gravmaterialet finns drag som pekar mot Gotland, Öland eller andra sydsvenska områden.
För lekmannen kan man ju se tydliga likheter mellan namnet på folket goter och götar och möjligtvis gutar också från Gotland. Vad säger oss det?
Jo, det är en mycket stor likhet. Gutar och goter, det är samma ord. Det är bara olika historiska tillfälligheter att de har en lite annorlunda form, men det är exakt samma ord. Götar eller göter är närbesläktade med ordet goter. Och dessa språkliga fakta, de talar mycket starkt för en gammal släktskap mellan goter och skandinaver, alltså svenskar. Jag tror att man kan arbeta med hypotesen att det hade kommit folk ifrån Skandinavien dit ner till kusten kring Weichsel. Men att det kan ha varit en mindre stam, men en grupp som hade styrka och auktoritet och kunde ta herraväldet över de germaner som fanns där nere, och sedan då gav hela området sitt namn.
Någon gång i slutet av 100-talet efter Kristus bryter goterna upp från sina boplatser kring Weichsel och beger sig söderut. Antika källor berättar att goterna i början av 200-talet håller till i området norr om Svarta havet. Goterna har nu blivit ett fruktat folk. Kriget står hela tiden i centrum av den gotiska kulturen. Antika städer angrips och plundras. Romerska trupper rycker ut till försvar och det kommer till flera drabbningar med goterna på norra Balkan. I mitten av 200-talet krossas en romersk här och kejsaren själv, Decius, stupar. År 269 möts goter och romare i ett nytt slag på Balkan och goterna slås nu i grunden. Det gotiska folket splittras vid denna tid i två stammar, västgoter och östgoter. Västgoterna tränger i slutet av 200-talet in i den romerska provinsen Dakien, ungefär i dagens Rumänien. Östgoterna håller till längre österut på det vidsträckta landet i dagens Ukraina. Ännu vid denna tid är goterna hedniska, men kristen mission får tidigt fäste hos västgoterna. Romarriket har under Konstantin den store gått över till kristendomen. Ändå är det en man av gotisk börd, Wulfila, som gör den största insatsen genom att översätta Bibeln till gotiska.
Ja, översättningen som Wulfila utförde, det är ett mycket framstående verk. Det visar att han behärskade grekiska synligen väl och att han var insatt också i diskussioner, teologiska diskussioner om textens utformning. Han har översatt evangelierna och troligen även Gamla testamentet. Det finns berättat att han satt igång med översättning av det Gamla testamentet, men han ville inte översätta konungaböckerna, för de innehåller så mycket krigiskt stoff så att det skulle uppmuntra hans krigiska landsmän till ytterligare våldsamheter. Så han avstod från att översätta den delen av Gamla testamentet.
Silverbibeln finns ju här i Sverige. Är det en avskrift av den gotiska bibeln?
Alltså det fanns naturligtvis flera olika handskrifter av denna översättning. Och den enda som finns bevarad av de handskrifterna, det är den så kallade silverbibeln som finns här nu i Uppsala.
Silverbibeln ger en god bild av hur goternas språk var uppbyggt och kan ha låtit. Gotiskan var ett germanskt språk besläktat med både svenska och tyska. Trots att språket är svårt att förstå i sin helhet känns flera ord igen.
Ordet himinam till exempel förstår man väl att det är himlen. Och namo, det är namn. Och thu, det är du. Unsar, ja, om man kan tyska så vet man vad unsar betyder. Versai vilja finns. Må värda din vilja. Sve in himla jach anna ersai. Så som i himlen, så och på jorden.
Återstundar strider för goterna. Denna gång attackeras de själva av de vilda hunnerna som tränger in i Europa från öster under slutet av 300-talet. Deras utvecklade ryttarteknik gör attackerna till en chock för hela Germanien. Hunnerna krossar allt i sin väg. Östgoterna får ta första stöten och lider ett förkrossande nederlag. Kung Ermanrik begår i förtvivlan självmord. Östgoterna blir ett lydfolk till hunnerna och tvingas strida på deras sida. Västgoterna ger sig av söderut för att undgå sina stambröders öde. Man ber romarna om att få slå sig ner innanför gränsen. År 376 får västgoterna tillstånd av kejsar Valens att korsa Donau mot att de blir romerska bundsförvanter, federati.
Federati, det var i regel germanstammar som åtog sig att hjälpa Rom i krigiskt avseende och i gengäld fick antingen landområden eller också penningsummor. De var alltså bundsförvanter kan man säga, men de var samtidigt i viss mån underställda Rom. Alltså ordet bundsförvant stämmer alltså inte riktigt in. En annan historia är att dessa federati sen ofta bröt det här fördraget som de hade ingått med romarna och vände sina vapen igen emot Rom. Men det är en annan sak.
Kejsaren kommer snart att ångra sitt beslut. Det kommer till stridigheter mellan romare och västgoter. Goterna besegrar romarna i ett stort slag och plundrar flera romerska provinser. Man sluter så småningom fred och västgoterna går åter i romersk tjänst. Men spänningen mellan folken fortsätter. Det är vedervärdigt, skriver en östromersk biskop, att pälshöjda barbarer leder romerska legioner i strid och att de tillfälligt byter pälsen mot tågan men sedan åter drar på sig sina vilthudar. Pälsklädseln tycks ha varit ett utmärkande drag för goterna, men även deras långa hår.
Jo, långt hår det hade goterna. Det var ett statustecken, hög status att gå omkring med långt hår, som ju i vår tid också en del tycker.
På 300-talet delas det romerska riket. Östrom blir imperiets maktcentrum. Italien är försvagat. Samtidigt lockar romarrikets vagga många av tidernas germanstammar. En ung västgotisk kung, Alaric, sätter sitt folk i rörelse västerut. Efter en serie slag når de Italiens kärnland och man plundrar Rom 410. Dådet väcker fasa runt om i den antika världen, den eviga staden plundrad av barbarer. Men västgoterna drar vidare till den romerska provinsen Gallien, våra dagars Frankrike. Den romerske kejsaren ger västgoterna tillstånd att slå sig ner i Aquitanien, längs Atlantkusten. Här finner västgoterna en fristad där de bildar en krigisk överklass vid sidan av den romanska befolkningen. Under tiden har hunnerna trängt allt längre in mot Europas kärnländer. När Attila korsar Ren tvingas romarna ingripa. Men man mäktar inte själv med att stå emot hunnerna. Västgoterna blir romarnas bundsförvanter. Tillsammans möter man år 451 hunnerna i det berömda slaget på de katalauniska fälten. På Attilas sida står östgotiska hjälptrupper och för första och sista gången möts de två gotiska folken i strid. Slaget blir hunnernas första nederlag och innebär början till slutet för deras välde. Den västgotiske kungen säger upp lydförhållandet till kejsaren och riket blir en självständig stat. Man expanderar söderut, erövrar Provence och nästan hela Spanien. Västgoterna hotas dock allt mer av ett krigiskt folk i norr, frankerna. När hunnerna nedkämpat sin serie slag kunde östgoterna åter frigöra sig. Man slår sig ner i Pannonien, norr om Balkan, och blir romerska federati 456. Och i denna tid framträder östgoternas främste härskare, Teoderik. Teoderik var en lysande härförare och visade tidigt sina talanger. Han hjälper kejsaren att slå ner ett uppror och får motta rikets främsta militära befattning, magister militum presentis. Han får göra triumftåg genom Konstantinopel och utses år 484 till konsul, det romerska rikets högsta ämbetsman under ett år. Teoderik får kejsarens uppdrag att inta Italien där en german vid namn Odovakar börjat spela en allt mer självständig roll. Teoderik går till attack med hela sin här och sticker själv ner Odovakar vid ett möte i Ravenna. Teoderik är nu Italiens herre, även om han formellt är kejsarens undersåte. De kringströvande goterna lämnar sitt krigarliv och slår sig ner främst i norra Italien. Ravenna vid Adriatiska havet blir Teoderiks residensstad. Det är också här som silverbibeln tillkommer under Teoderiks regeringstid. Trots att goterna invaderat landet med vapenmakt söker Teoderik hålla goda förbindelser med den romanska befolkningen.
Han var mycket vänlig mot den romerska senaten och så vidare. Och romarna fick så gott som enbart inneha de högre civila ämbetena. Det klarade inte goterna. Medan goterna då skötte det militära försvaret och så vidare.
Trots Teoderiks välvilja får goterna aldrig romarnas fulla gillande. Ordet barbar är intimt förknippat med goterna. Var då goterna barbarer?
Ja, från början var de otvivelaktigt det. Om vi alltså med barbarer menar inte bara det att de inte kunde latin så bra utan att de skövlade, bar sig illa åt, plundrade var de kom, tog för sig av den romerska statens rikedomar. Det gjorde de i stor utsträckning. Men det blev annorlunda under den sista tiden. När de blev statsbärande som de var då i Italien på 400-500-talet. Då var de inte längre barbarer, kan man inte säga.
Genom en välplanerad giftermålspolitik skaffar sig Teodrik ett nätverk av släktförbindelser med Europas mäktigaste folk. Själv gifter han sig med den frankiske kungens syster. Han knyter andra band med vandaler, burgunder och västgoter. Trots detta är tillvaron osäker. Nya folk tränger hela tiden mot Europas centrum. Det mest opolitliga av germanfolken är frankerna. Det trolösaste av alla folk, som en krönikör uppger. I förbund med burgunderna går de till attack mot västgoterna i Sydgallien. Teodrik sänder hjälp, men västgoterna mister sina galliska provinser. Man tvingas retirera till sina besittningar i Spanien. Här kommer västgoternas rike att bestå i nästan 200 år. Vid denna tid står goterna på höjden av sin makt. De har besittningar från Balkan till Atlanten. Inom 200 år är dock de gotiska rikena försvunna. Tillbakagången börjar med att Teoderik dör år 526. Nu börjar en tid av inre strider bland goterna. Vad var då orsaken till att deras riken försvann?
Det är olika när det gäller östgoterna och västgoterna. Östgoterna, de gick inte under så snabbt inte. Vid den tiden när Teodrik hade gått bort, då började Östrom, det bysantinska riket, intressera sig för Italien mer än förut. Och man var starkare nu än vad romarna hade varit förut. Och startade ju då ett krig mot östgoterna. Men det blev ju en seg match. Kriget mot östgoterna varade 26 år innan de slutligen blev underkuvade. Västgoterna, deras samhälle var ganska så på fallrepet, så vitt man kan förstå. När araberna ryckte in på 700-talet, för västgoterna, de dukade ju under mycket snabbt inför arabernas anfall.
Så försvinner öst- och västgoter i Europas folkhav, besegras och assimileras med den omgivande befolkningen. Men långt in i medeltiden lever berättelserna om goterna och deras härskare, främst då Teodrik och hans stora framgångar. Kanske har ryktet om Teodrik letat sig ända upp till Sverige. På rökstenen i Östergötland från 800-talet finns en strof som intresserat forskarna om en Teodrik den dristige.
Ja, det står i rökstenen på ett ställe: Reis Theoriker hins Hurmudi. Och det har man tolkat som red Teodrik den vågsamme. Säkert är det inte att detta syftar på Teodrik, men det är mycket möjligt.
Kanske har man i Götaland på 800-talet ännu vårdat minnet av goterna. Men även berättelserna förbleknar. Goterna sveps i glömska. Till slut återstår bara ett mytiskt skimmer. Spåren av goterna är idag få. Teodriks gravmonument kan beskådas i Ravenna. En del arkeologiska fynd finns utspridda över Europa. Hade vi bara haft dem skulle goterna varit ett ganska anonymt folk. Men tack vare den märkliga silverbibeln har vi ett dokument som berättar om deras språk. Skriven när goterna ännu stod på höjden av sin makt låter den oss än idag höra språket som talades av de nu sedan länge försvunna goterna.
Atta unsar thu in himinam, vichnai namothin, kvimai theudinasus thins, versai vilja thins, sve in himina jach anna erthai. Gleif unsar anna sanna sutin.